Välkommen till Hokus Pokus, podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Här berör vi spirituell och okult kuriosa. Jag som driver podden heter Alma Wolf och tillsammans med Alexander Oldin som klipper och redigerar så driver vi just Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustorm.se där vi även har vår webbshop numera. Eller gå in på Instagram där du hittar oss under frustorm_. Förutom att lämna åsikter och synpunkter så lämnar du väl självklart ett toppenbetyg åt oss. Idag har vi Ingela Robertsson med oss. Välkommen Ingela.
Tack så jättemycket Alma.
Roligt att du kunde komma.
Tack. Roligt att vara här.
Ja, men det är kul att ha det här. Det här är mysigt. För de som inte vet det så sitter vi med uppdukade fikabord här och kaffe och vatten och
halstabletter.
Ja, fullt redo. Jättemysigt. Jag har med dig här idag för att jag tänker att vi ska ju få lära känna dig. Och varför jag känner dig och så vidare. Så jag tänker att vi får helt enkelt börja från början i kronologisk ordning. Hur känner vi varandra?
Ja, jag hade ju hört talas om dig av en vän som hade varit hos dig.
Just
som
det.
Kund.
Ja.
Mm. Och då blev jag lite nyfiken så tänkte jag får minsann boka en tid och komma till dig.
Kul.
Ja, och sen... Ja, det var nu så det började. Mm,
just det, för sen... Ja, precis, sen har fler trillat in, tack vare dig.
Mm.
Du har varit min lilla sugar mama.
Ja, det kan man säga.
Faktiskt,
ja. Jag brukar ju, eftersom du, Alma, lägger tarotkort bland annat. Du gör mycket annat också. Så brukar jag ju, om jag har någon kund hos mig som är nyfiken på det här med tarot, så brukar jag rekommendera dig.
Du tänker just för det, ja.
Mm.
Coolt. Mm. Vad roligt. Men jag tänker så här, Ingela, för jag vet när jag träffade dig, du kände så himla... mysig och varm och spirituell, för jag brukar hävda att man brukar känna in folk om de är lite åt det hållet, så att säga, att man är okej att prata om det liksom och så jag tänker att du beskriver dig som en ljusbärare. Vad innebär det? Vad gör du?
Ja, vad gör jag? Det här med att vara ljusbärare, egentligen så behöver man ju inte vara medialt öppen för att vara ljusbärare.
Mm.
Det är ju otroligt många människor som är ljusbärare utan att de vet om det.
Mm.
Och jag tänker så här, om man jobbar med någon typ av omvårdnadsyrke. Mm. Om man har hjärtat med sig på det rätta stället så är man en form av ljusbärare.
Har jag alldeles tänkt på det?
Nej, jag brukar generellt, en ljusbärare är alltså en person som vill liksom bringa ljus, glädje. Ja, till jordens invånare kan man säga om man ser det i ett stort perspektiv. Mm. Det handlar också ofta om att ge av sig själv. Mm. Och generellt sett skulle jag nu säga att vi som är ljusbärare, vi är givare först och främst. Och det är många gånger vi är naturliga givare och vi är också sådana som inte förväntar oss saker tillbaka. Vi gör saker inte för vår egen skull utan för andras skull först och främst. Och det är väldigt svårt ibland att sätta gränser. Många som har ett omvårdnadsyrke är ofta... Att de ibland ger mycket, för mycket av sig själva. Mm.
Oh ja.
Men vi vill göra skillnad. Och sen när man är en medial ljusbärare. Då är det ju ett uppdrag som jag har åtagit mig innan jag föddes in i detta livet.
Det tänkte jag också fråga på. För du tänker att det är reinkarnerat då.
Mm. Mm.
Häftigt. Och då har du valt detta.
Ja, det kan man. Alltså jag tänker så här. Och jag har ju inte varit medveten om det i större delen av mitt liv. Jag blir ju inte medialt öppen förrän 2019. Och då eftersom jag är medelålders kvinna så var jag ju lite äldre, om man säger. Men jag har ju alltid i hela mitt liv velat göra skillnad för människor. Jag har velat se och upplyfta de som är svaga, som behöver hjälp.
Mm.
Jag har alltid slagits för orättvisheter. Men speciellt när jag märker att folk blir illa behandlade så har jag velat rycka in. Ända sedan jag var liten.
Mm.
Så jag har alltså varit en ljusbärare sedan jag föddes utan att jag kanske har varit medveten om det.
Ja, du har nu inte reflekterat över det.
Nej, det har jag inte. Utan sen när jag då blev öppen så då insåg jag min roll på ett annat vis, på ett större, ur ett större perspektiv.
Häftigt.
Mm.
För jag tänker att du arbetar en hel del med detta nu.
Ja.
Och det tycker jag är lite häftigt, för att jag tänker precis som du sa också, där finns ju de där ytor som kanske inte ens är medvetna, för det kommer så naturligt ur en, att man bara gör. Och jag tror att vissa kanske ser sig som en pater, eller för man är nu säkert rätt så inkännande som en ljusbärare också.
Ja, absolut. Och jag tänker, det finns ju väldigt många människor som är HSP, High Sensitive Personality. Mm. Jag är ju det, och kanske du också, Alma, och många med oss. Och vi är ju sådana som känner av stämningar i rum. Vi kan ofta reagera och känna hur andra människor mår.
Mm.
Och ibland så är det svårt också, för vi snappar upp andras känslor så tydligt. Mm. Så ibland så tror vi att det är vi som mår så. Det finns väldigt många människor som går runt och känner känslor som egentligen inte de äger, utan som andra människor äger.
Mm.
Och som medial så kan jag ju nu ha lärt mig mer att urskilja vad som är mina känslor och vad som är någon annans. Mm. Jag kan dessutom skydda mig själv.
Mm.
Jag kan sätta ett skydd mot mig. Om jag kommer in i ett rum och jag märker att det är någon som är väldigt upprörd, ledsen, arg eller vad som helst, så kan jag liksom, jag brukar placera den personen i en bubbla. Så att inte jag ska bli påverkad av den.
Mm. Det är intressant, för jag har alltid satt mig själv i en bubbla. Men det kanske nu är klokare att sätta den andra i en bubbla. Mm.
Där har jag en liten tumregel som jag har. Om jag kommer in i ett rum där, alltså, om jag skulle gå in i en situation där det är mycket negativitet eller sorg eller annat, alltså uppriven stämning, då sätter jag mig själv i en bubbla.
Mm.
Men om majoriteten av människorna har en bra OK-energi, så väljer jag istället att de som har dålig energi sätter jag i bubblor. För att jag vill ju kanske ha av de som har en bra energi och exakt, kunna känna av dem.
Mm. Det var ju jättesmart. Den tar jag med mig.
Mm.
Jag tänker också, för vi kom in på det innan med vibrationer och frekvenser.
Mm.
Och jag undrar om det också kanske har någon koppling till hur inkännande man är. För allting handlar om frekvenser egentligen.
Ja, jag brukar alltid jämföra. Alltså det är ju så att alla människor, vi utsänder olika frekvenser.
Mm.
Och det är därför man har ju använt det här uttrycket, man är på samma våglängd i många år. Och det stämmer ju, för en frekvens är ju en våglängd. Och då är det ju så här att människor som man harmoniserar med, som man trivs i deras sällskap, det är ju personer som ligger ungefär på samma frekvens som en själv.
Det är därför.
Ja, och då kan man kan ju liksom jämföra, vi ligger som sagt på olika frekvenser. Och ur ett universumperspektiv så är det ju meningen att vi är här på jorden för att vi ska höja våra frekvenser.
Mm.
Och med höjda frekvenser så höjer vi också vår medvetande. Vi blir uppmärksammade över saker som inte vi blir uppmärksammade om vi ligger på lägre frekvenser. Mm. Och det är likadant vi som arbetar som medium. Vi säger om man har en kund som kommer till en. Jag brukar säga till om du skulle besöka ett annat medium som ligger på ett annan frekvens samma dag, så hade vi fått in olika saker.
Mm.
Jag brukar jämföra det också som att vi ligger på olika radiokanaler.
Mm.
Någon är inställd på Rix FM, någon är på Retro.
Yeah.
Så vi har liksom, och det är därför, det här med frekvenser är så otroligt stort. Det skulle man kunna prata hur mycket som helst om, för att det har ju också att göra med att man väljer musik efter sinneslag.
Ja.
Och det är också vilken frekvens. Så vissa har jag en deppig, ledsen dag, då väljer jag att lyssna på en musik som ligger på en viss frekvens. Mm. Medan jag, om jag är glad och pigg och positiv, känner att jag vill lyssna på en annan musik. Mm. Och det har med vår inre frekvens att göra.
Okej, det har jag inte ens tänkt på. Vad häftigt. Vi får ett avsnitt med bara frekvenser.
Frekvenser är jättespännande.
Ja.
Sen handlar det ju också det här med, alltså det är ju det här med frekvenser, så att det som vi människor måste tänka, jag brukar säga att vi har ju en själslig sida och en jordisk sida.
Mm.
Och vi måste vara väldigt måna om vår egen frekvens.
Mm.
Där finns ju ett uttryck ur ett jordiskt perspektiv som säger, om ett flygplan ska störta så ska man först rädda sig själv innan man kan rädda andra. Eller om syrgasen försvinner på ett flygplan så ska man ta syrgasmasken själv så man sen kan hjälpa andra.
Mm.
Och det är likadant också att om man har själsligt sett att man alltid ska måna om sig själv och sin egen frekvens. Är du jättetrött så ska inte du ge av dig själv, utan då behöver du all kraft själv. Annars så, vi tenderar, det finns ju människor som är depressiva, som mår dåligt av olika anledningar, som har lägre frekvens, och de närs ju av oss som har en högre frekvens. Mm. Och det känner vi alla energitjuvar.
Ja, oh ja.
Och det är också så hela tiden den man upplever som en energitjuv har ju att göra med alltså vilken frekvens alltså jag själv ligger på. Du och jag kan möta samma person och jag kan uppleva den som en energitjuv medan du tycker att den berör inte alls mig på något vis. Nej. För då är det att din energi du har kan ta den personen på ett annat vis. Mm. Sen kan vi också vara skyddade på olika vis. Mm.
Eller så är vi bara jobbigare än den personen.
Ja, så kan det också vara. Det är ju en helt annan insikt kan man ju säga om det.
Vad kul. Ja. Men det, ja, där sa du verkligen något. Och jag tänker också att de som arbetar där ute med spirituellt arbete, att det här väger ju faktiskt ännu tyngre för deras del. För att jag menar som bilmekaniker, ja, du kan ha en tradig dag och ändå mäcka klart vad du ska. Det kan ju inte bli tipptopp eftersom du inte är lika uppmärksam. Men du vet ju fortfarande dina grundsteg. Det är verkligen praktiskt arbete. Men om du nu är inom ett medialt yrke, då är det nog ännu viktigare. För att jag tänker också att vi smittar av oss på varandra ju.
Så är det.
Så bär vi på något tungt och det är risken stor att vi smittar av oss på vår kund istället för att hjälpa vår kund.
Liksom. Så är det.
Om man tror sig vara en ljusbärare, eller så här, hur vet man om man är en ljusbärare? Om det sitter någon där ute och har några tips och råd för någon? Som bara, hur vet jag?
Ja, för det första, jag tänker, den första insikten, om du känner att du som hör detta, om du känner att du är en person som gärna vill ge av dig själv väldigt mycket, att du känner att du är en givare, att du tycker om att ge, då är du alla gånger en ljusbärare. Och då tänker jag så här att då ska du ställa dig frågan, hur mycket ger jag av mig själv? Alltså, hur bevarar jag min egen energi i detta?
Mm.
Och egentligen, grundsteget är det att du skyddar dig. Att du verkligen värnar om dig själv och din återhämtning. Att du inte, alltså ofta så är ljusbärare ofta ja-sägare som får kämpa med dåligt samvete om de ska säga nej och de får analysera sig själv. Och kanske arg på sig själv för man gör mer än vad man egentligen orkar. Mm. Så du ska egentligen börja se till dig själv. Vända inåt dig själv. Hur mycket vill jag ge av mig själv? Vilka personer har jag runt omkring mig som bara tar min energi? Mm. Vi är alldeles för många som går i dåliga relationer. Mm. Vänskapsrelationer, kärleksrelationer. Där vi bara ger och ger utan att egentligen få tillbaka. Så det handlar om att värna om ditt eget mående. Det är det allra viktigaste.
Mm.
Och sen så kommer ju nästa fråga in. Alltså, om du är en ljusbärare som har ett medialt syfte. Alltså du är född till en ljusbärare. Mm. Du har tagit dig på det uppdraget från universum att vara en ljusbärare. Och du är medialt öppen om man säger så. Då är det ju också, det handlar det här om att värna dig själv, alltså skydda dig själv. Men då kan du ta till olika medel, som du och jag pratade nu tidigare om det här med bubblan till exempel. Mm. Att man skyddar sig själv, att man tänker man har en bubbla runt omkring sig. Och det är väldigt viktigt också, vill jag säga här, det här med ljusbärare. Och det är att vi måste regelbundet rensa oss. För att alla människor vi möter, inte alla, men alltså mycket vi möter är negativt. Alltså vi möter mycket negativt, vi kanske har arbetskamrater som är otroligt negativa. Och vi tar ju hela tiden, vi är som ett filter i vår roll som ljusbärare. Vi suger åt oss negativa partiklar. Och då är det väldigt viktigt att vi rensar oss regelbundet. Det gör jag med jämna mellanrum kanske, ja det är svårt att säga, men kanske en gång i månaden minst i alla fall att jag går igenom liksom och rensar mig. Jag tänker att jag...
Hur rensar?
Ja, jag tänkte så, jag kunde riktigt se den frågan skulle komma här nu Alma. Jag har en mentor och hon berättar för mig hur hon brukar göra. Och i den vevan när hon berättar, hon gör på ett annat vis än vad jag gör. Men då kunde jag riktigt känna hur jag skulle göra.
Mm.
Och då tänker jag att jag har ett dyrkslag, inte en sån, inte en skål utan ett platt, en sil liksom.
Mm.
Och då tänker jag att jag drar den, alltså jag bara visualiserar att jag drar den uppifrån mitt huvud och drar liksom sakta genom kroppen. Och liksom allt som kommer nedanför silen, det är liksom, jag kan riktigt se det rinner av
massa, sin,
ja, det rinner av liksom svart sörja.
Mm.
Och ibland så, och det kan ta ibland lite tid för att jag börjar på huvudet och så tänker jag ner halsen och så fortsätter jag ner och så här.
Mm.
Och så slutar jag med till sist när jag lyckas komma ner till fötterna, då kliver jag över den här, alltså, går bort från sidan och då är jag rensad.
Intressant. Vilken häftig...
Ja, det är väldigt... Mm. Den använder jag.
Ja.
Det handlar ju om att, som sagt, att hålla sig ren.
Mm.
Och man får aldrig glömma det. Alltså, jag vet, det är ju medium som aldrig rensar sig. Mm. Och jag tror att, det här är min egen tanke, alltså jag tror att många medium som inte rensar sig, alltså sen är det ju också hur vi arbetar. Nu är jag en ren ljusbärare. Jag arbetar inte alls med det mörka, utan jag arbetar bara för det ljusa.
Mm.
Men en del med medium som arbetar även lite med den mörka sidan, eller som bejakar det på ett annat vis.
Mm.
De kanske kan hantera och ha liksom negativa partiklar på sig på ett annat vis.
Ja, det tror jag är ändå farliga, så att säga, inom citationstecken, på det att man vänjer sig.
Mm. Ja,
alltså
precis.
Att det blir en del av ens vardag.
Ja. Mm.
Att man omfamnar det så pass mycket att man inte längre kanske känner igen vilket mörkt är mitt eller andras.
Ja, jag tänker också så. Men det är olika, för att vi säger, om någon lyssnar på detta som även bejakar och arbetar på det andra sättet. Det är ju på ett annat vis. Alltså så, men som ljusbärare så ser jag mig att jag ska vara ren hela tiden. Det är liksom det jag står för. Jag står för det rena, ljusa.
Mm.
Men som sagt, det handlar, är man ljusbärare så handlar det om att skydda sig, rena sig. Och jag gör ju även, jag renar mitt hem regelbundet.
Mm. Går du runt med salvia då, eller du har något annat för dig?
Nej, jag brukar faktiskt inte använda det. Jag brukar alltid köra med att jag börjar vid min ytterdörr.
Mm.
Och så ber jag om en välsignelse över mitt hem.
Mm.
Och sen så går jag runt rum för rum med händerna utsträckta. Tänker att jag sveper över väggarna och så här går in i varje rum. Och jag går alltid en viss ritual.
Mm.
Och då kan jag riktigt känna hur det samlas partiklar på mina händer.
Mm.
Och när jag då gått igenom alla rum så brukar jag öppna min balkongdörr. Mm. Och så skakar jag av partiklarna på mina händer.
Ja.
Och sen så stänger jag och så avslutar vi ytterdörren igen. Och så tackar jag så mycket.
Den var fin. Den var
jättefin. Ja, den är... Och sen, jag, det finns ju olika vis. Det är ju en del som går runt med ett ljus till exempel. Längs med, ja.
Jag tror det är olika vad man gillar att arbeta med för sorts element med för den delen. För vissa jobbar jättemycket med det. Jag tycker bara, så länge det inte är jobbigt. För att så fort något är för besvärligt, då hoppar vi över det. De gör det enkelt. Det här är ju jätteenkelt ju. Jag hade nått min gamla mentor så riktigt långt bak i tiden. Hon gick ju och sopa med sopkvast.
Aha.
Alltså hon kunde typ symboliskt och sopa i luften, ja, nästan. Ja. Så en decimeter över golvet. Hon sa, det ser jättelökigt ut, men jag sopar ju liksom ut de gamla stagnerande energierna. Hur tyckte jag, så var häftigt.
Det var ju så fysiskt. Alltså just det här, det var ju
fösa väldigt... Fösa ut liksom. Samtidigt som jag tänker att, ja, det är jätte old school. Jag vet inte om jag hade fått för mig att göra det här bara för att jag hade rivit ner en massa grejer. Men jag gillar det liksom, att alla hittar sitt.
Ja, så
och vem vet, man kanske gör det med dammsugaren. Alltså då.
Ja, det har jag fått lära mig de här åren sedan jag blev öppen. Det är just det här att det är ju så otroligt mycket tankevilja i detta. Tankekraft med det mediala. När man har öppnat det sjätte sinnet. Att man, det handlar ju väldigt mycket om, alltså som man använder i... utkastar ut mindset, som man säger, så modern. Men det handlar så otroligt mycket att om man ser framför sig att jag blir renad när jag tar den här silen, så blir jag renad.
Ja. Det visuella gör så otroligt mycket.
Ja.
Och för mig är det så intressant när jag har kunder som inte kan visualisera. Då tänker jag ofta att, oj, vilken blockage.
Mm,
ja. Och för mig är det så självklart att kunna visualisera. Så att, intressant, för jag tänker också nu när vi ändå pratar om det visuella. Jag tycker det är så häftigt varje gång du drar igång. Alltså de flesta av oss när vi sitter i ett sällskap märker jag att vi blir tysta och bara lyssnar på dig. För som typ i midsommar så börjar du prata om hur du ser ljus. Och jag vet att jag har hört dig prata om det innan, men det är alltid lika spännande. För att du ser ju folk med en sorts aura, men inte den typiska auran vi pratar om annars. Utan du ser folk i olika ljus, alltså i färger.
Mm.
Så jag tänkte om du vill dra igång, alltså dra igen och bara, vilka färger brukar du ha för folk?
Ja, alltså detta är ju, det här var någonting jag har haft egentligen så länge jag kan minnas. Jag kan inte säga om jag fick detta redan i tonåren, då var jag ju inte öppen.
Mm.
Men jag har alltid kunnat känna att folk har en viss färg.
Mm.
Och det var egentligen inte förrän när jag blev medialt öppen som jag fattade vad det innebar.
Mm.
Jag ser själen i olika färger. Och det handlar egentligen vilken nivå själen har kommit till. Och det, jag hade en vän som frågade mig en gång, jaha, då är man bättre om man har den färgen. Mm. Nej, så är det inte alls. Vi alla behövs olika färger.
Mm.
De färger som jag har sett, det är... Det finns färgen brun. Det är inte många jag har sett som har den färgen. En brun själ är en, alltså man kan säga en outvecklad själ.
Mm.
Det är en person som inte kommer alls längre i sin utveckling i detta livet.
Man bara stagnerar.
Ja, bara stagnerar. Man liksom, man bara är, kan man säga. Det är inte så att den personen inte, eller individen kan ha ett fullvärdigt liv. Men själsligt sett så är den bara... Den
bara är. Sitt, ja.
Ja.
Mm.
Sen då så kommer färgerna rött och blått.
Mm.
En röd själ, det är alltid en kvinna som har en röd själ. Och en blå själ är alltid en man som har en blå själ.
Mm.
Det som är lite intressant med de här röd och blå, det är att de kan ha svarta inslag i sig. Som,
det.
Och det står för något, om man säger mörkt, det kan vara att man har ett beroende.
Mm.
Det kan vara att man har svartsjuka. Det kan, ja... Alltså någonting som kan vara destruktivt. Man kan ha väldigt mycket mörka tankar. Och både i den röda och blå själen så kan det här svarta ibland ta över otroligt mycket.
Mm.
Alltså en människa kan bli otroligt svart.
Mm.
Men de har ändå i grunden att de är en röd eller en blå person. Mm. Efter då, alltså man säger, om man tänker... Jag brukar visualisera det som ett träd.
Mm.
Så då tänker man, det bruna är där nere där jorden är. Och sen så går vi upp i stammen i ett träd. Och där är det röd och blå. Sen finns det en liten en tunn linje där. Och då är det när den blå, när den ska liksom stiga. Då kan den gå lite åt det ljusgröna hållet.
Mm.
Och den röda, den blir lite aprikos.
Mm.
Där är en del människor som jag ser befinner sig på den själsliga nivån. Att de är aprikosa just nu. Och aprikos är kvinnor och män är ljusgröna.
Mm.
Sen kommer då nästa steg. Och där har vi då färgen gul och grön.
Mm.
Och en gul, det kan både en kvinna och en man vara.
Mm.
Men en grön är en manlig själ. Mm. Och det som är intressant, alltså det gula då. En gul man till exempel är en man som bejakar sin kvinnliga sida.
Mm.
Ofta väldigt förstående mot kvinnor. Det är ofta de här männen som har kvinnliga vänner. Som, och där pratar vi inte alls sexualitet.
Nej,
på något vis.
Bara... Utan,
ja, för, ja, och sen så en sån här riktig bra man säger, killkompis. Och sen om en kvinna är gul, då är hon ofta intellektuell. Det är ofta ett äldre, alltså ett äldre syskon.
Mm.
En gul kvinna står för sina egna åsikter. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva.
Det är så intressant, för jag ser någon med pondus som ändå är mjuk.
Ja, precis. Det kan man säga. Mm. De är, ja, oftast, jag vet inte vad jag sa det, men oftast har de någon form av konstnärlig, alltså ett inslag, kvinnan då som är gul.
Coolt.
Ja. Jag ska också blanda in en grej, men jag kan sen nu ta färgerna, för sen så kommer då den gröna mannen.
Mm.
Som är då massa jämte de gula. Och en grön man är en heroisk själ.
Mm-hmm.
Det är en man som liksom gärna öppnar dörr för kvinnor och vet sin roll, att han ska vara en gentleman. Och samtidigt så är han väldigt empatisk och väldigt ståndaktig. Han står fast vid sina principer men ändå på ett ödmjukt sätt. Mm. Och sen så om vi då fortsätter lite uppåt då i det här trädet vi ser framför oss, så kommer återigen en ny period där det kan bli, en man kan bli lite ljusgrön och en kvinna kan bli lite aprikos.
Mm.
Det är liksom det sista steget. Sen är det då, om ni tänker det här trädet jag sa från början, att över så är det träkronan och det är det orange.
Mm.
Och det är, där upplever jag att alltså, man lever... X antal liv som orange.
Mm.
Att man stiger liksom, att den här orangea färgen, om man kommer från en ljusgrön aprikos och man blir orange, så finns det olika steg. Till sist så blir man väldigt mörk orange och då är man liksom färdig.
Coolt.
Och där, det var det jag ska säga också. Jag ska bara säga kort också om för er som hör detta, som tänker, men hur är en blå man och en röd kvinna? Mm. en röd kvinna är väldigt, en kvinna som är väldigt temperamentsfull, kan vara väldigt svartsjuk och kan vara väldigt känslomässig. Man tänker alltså, just den röda färgen står ju mycket för eld och så.
Ja, lite hetskt sådär.
Ja, och den blå mannen är liksom en ganska ordinär man. De flesta män är blå män skulle jag säga. Det låter som en klyscha.
Men nej, jag är helt med.
Och om sen när man tänker valet av partner, där är det också ganska intressant.
Mm.
För att en kvinna som är röd passar bäst med en blå man.
Mm.
Sen när vi kommer då upp i de gula, då är det så att en gul man och en gul kvinna är jättefina partners tillsammans. Mm. Man har samma... Alltså
jag
det
vet.
Är, ja.
Så är det, ja, men jag fattar, det är en sorts symbios.
Ja, det är någon slags. Och sen så är det, den gröna mannen passar bäst med en orange kvinna.
Mm.
För de ligger energimässigt liknande, alltså de liknar varandra väldigt intressant. Mycket.
Jag tänkte också på det här med orange. Kan en man vara orange?
Absolut, den orange färgen är både manligt och kvinnligt.
Mm. Ja, för det är sista så.
Det är sista stegen.
Det enda jag saknar, det är lila. Ser du någonsin någon som lila?
Nej, det gör jag inte. För mig så är mer alltså, lila, det är, jag ser ju inte aura färger, det gör jag inte. För mig är den lite mer alltså, relaterad till de som ser auror. För där är ofta den lila. En
ja, där del. Är den spirituella, anser man. Men jag tycker det är intressant att du säger orange, att du alltid har sett det så. För tittar man då, vi pratar om munkar innan.
Mm, mm.
Där är det orange färg. Orange är livets färg. Och det är, om du går in på chakra, så är det egentligen en fortplantningens färg. En drivets färg. En livets färg. Så det är rätt intressant ändå att man... För det lila tror jag personligen inte har så mycket kanske med spirituella att göra, utan hur man kommunicerar det spirituella.
Så skulle det kunna vara.
Att det är kanalen egentligen.
Mm. Inte. Den lila är ju egentligen genomsyrat hela alltet, kan man egentligen säga. Mm. Så...
Kan det vara vad jag tänker? Ja, jag får klura på den. Men det är väldigt intressant hur du ser färg. Jag tycker det är skithäftigt. Och jag tycker det är så kul ibland när vi har stött på folk. För du börjar beskriva folk i färger och det är roligt, jag bara hänger på. Medan du bara sa, vänta, fattar du? Jag bara, ja men jag är med. Ja. Men just hur du kan ändå se hur vissa, vi hade ett manligt par här, där du ändå bara, ja men vad intressant, för den här personen anser jag var denna färgen, och det hänger ju inte riktigt ihop med, är den här mer kvinnlig och du var här nu? Mm, alltså just att man,
Ja, nu det vad ska man säga, det är också kan säga, det är ju så här att när vi lever detta livet som vi gör här just nu, så är det ju så att vi ibland genom, i detta livet avancerar, kan man säga då, i själen. Att vi stiger då, alltså vi blir en annan färg.
Mm.
Och då har vi fysiska symptom när det sker.
Mm.
För att det är ju så här att alltså, de här färgerna jag beskriver, det har ju med frekvens att göra. Mm. Och det är ju så här, varenda gång vi upplever någon form av frekvenshöjning, att vår själ växer.
Mm.
Det kan ju vara så till exempel att en röd kvinna, hon, om man säger avancerar, eller om man ska uttrycka det till en aprikoskvinna.
Mm.
Och då får vi fysiska symptom, vi kanske får ont i magen och mår illa, så helt plötsligt vi känner oss lite sjuka.
Mm.
Och många fattar ju liksom inte, de tror bara att de är sjuka.
Ja, ja, men
för mig som ser det ur ett annat perspektiv, så är det ju att själen växer.
Mm.
Och då är det som så att jag hörde någonstans eller läste någonstans att våra själar är gjorda för att komma upp i den 12:e dimensionen, som man pratar om dimensioner.
Mm. Mm.
Och just nu så befinner vi oss allt mellan den 3:e till 5:e dimensionen generellt sett.
Ja, 5:e, 3:e. Ah, ja. Åh, åh gud Ingela, vilken stor aha-upplevelse detta var för mig. Åh, shit vad skönt. Jag har bara så, vad fan
är det? Ja, ja. Nej, och då är det ju så här att alltså, våra kropp, alltså det är ju så här, när vår själ växer då, frekvensen höjs och så här, ungefär som man skriver upp en radiokanal eller vad man ska säga.
Mm.
Då tar det ett tag innan vår fysiska kropp vänjer oss vid detta.
Såklart.
Och då får vi en massa symptom.
Mm.
Men så går det ett tag och så känner vi oss friska igen. Mm. Många människor går omkring med diffusa sjukdomssymptom. Ja. Och det är ju...
Och så hittar man ingenting.
Nej, och det kan ju vara... Och det är ju inte så man går till doktorn och säger, jag håller nog på med frekvensupphöjningar.
Fy fan vad roligt.
Då hade man hamnat på en annan avdelning.
Ja, då hade jag fått en krama mig i tröja direkt där då, ja.
Ja. Mm.
Intressant. Ja, precis. Och det är också en sån, vad fan vänder man sig till? Vad gör man liksom? För jag tycker nu har vi ändå berört hur man laddar lite, hur man skyddar sig, lite do's and don'ts. Har du någon sån här grejer du alltid gör? Så här, som du sa, du rensar i alla fall en gång i månaden.
Mm.
Kan du vara med om kunder du känner att nej, den här tar inte jag i till exempel? Eller vad tänker du när du får in en kund?
Ja, nej. När jag ska ha en kund så brukar jag alltid alltså, sätta mig det antingen dagen innan eller samma dag, en stund innan.
Mm.
Och då får jag ju information om denna från universum då, mina guider. Och då antecknar jag alltid då när, vad som kommer in.
Mm.
Där kommer generellt sett alltid alltså in saker då. Mm. Och det är lite roligt också, ibland så kan universum komma bara med någon detalj. Mm. De kan liksom säga bara cykel.
Ja, och du bara, vad ska jag med det här till?
Vad är det med en cykel? Och så frågar jag kunden sen, då jag fick in någonting om en cykel. Ja, jag pratade om att jag skulle köpa en ny cykel. Det kan vara en sån grej.
För dem är det logiskt.
För dem är det logiskt, för mig är det bara en cykel. Ja. Så. Men därmed så kan jag märka att det är ju många människor har ett stort intresse för det mediala.
Mm.
Och jag vet att du och jag, Alma, har pratat om det, och det är just det här att en del går för ofta till medium.
Mm.
Att på något vis så ska det inte, om man säger, missbrukas. Det är helt okej, man kan prova om man går till ett medium att man känner att man vill prova att gå till någon annan.
Mm, för att hitta sin.
Ja, det kan hända att inte man alltså, harmoniserar så. Men ibland, jag har upplevt det att jag har haft några kunder som jag märker då troligtvis går till medium ganska ofta. Ja. För då är det precis som universum känner att du har redan fått all information du kan få.
Vad vill du?
Ja, men det är lite så. En del blir liksom lite, inte, nu låter det väldigt stort besatta ska jag inte säga, men de blir lite för, de glömmer att vår skyldighet är att leva våra egna liv.
Mm.
Alltså först och främst så ska vi leva vårt jordiska liv. Mm. Och sen är det ju jättespännande när man får gå till ett medium, man får lite information, vad som händer, vad som ska hända och så vidare. Men man får inte glömma att man måste leva livet däremellan. Mm. Man kan inte bara leva efter vad vi som medium säger, utan man måste leva livet.
Det är bara en vägledning, det är ingen fingervisning. Alltså det är inget specifikt, så här ska du.
Så är det.
Men jag tror också att folk gör sig överlag för att man kanske inte får höra vad man vill. Eller egentligen har man svaret framför sig, men de känns för diffusa, de behöver en jättetydlig, alltså verkligen ett schema. Men hade de fått det, kan jag lova att de inte hade följt det ändå.
Så är det. Alltså det är ju, jag har väl upplevt också. Alltså det är väldigt olika. Alltså när jag ska ha en kund, ibland så kommer det någon anhörig och hälsar på.
Mm.
Från andevärlden. Och jag anser inte egentligen att det är min första och främsta gebit. Det är de medium som sysslar väldigt mycket med det. Med andekontakt med anhöriga. Men det är inte min första gebit. Utan jag är först och främst någon slags, om man säger, som jag brukar kalla mig, medial rådgivare. Att jag får till mig saker som är bra för denna kunden att veta.
Mm.
Som kan hjälpa dem i sin livssituation. Och det handlar också om att jag ska väcka ett ljus i dem.
Mm.
Att de ska se det från ett annat perspektiv. Och jag har så många fantastiska möten med kunder. Det är alltid lika spännande.
Kul.
Mm.
Men har du kunder du till exempel tänker att nej, den här tar jag inte?
Nej, det enda jag kan känna är att jag vill inte ha kunder som ligger mig för nära. Mm. Och som man säger, vissa arbetskamrater eller så här vidare. Det känner jag liksom att, då kan jag känna ibland att nej, du får gå till någon annan. Och då är det alltid någon annan jag kan rekommendera.
Mm.
Men det är väl först och främst så. Alltså när jag känner att det är ändå så att för mig och min utveckling så är det ju alltid mest spännande om jag träffar en helt ny klient egentligen.
Såklart, det är utmaningen.
Sen är det ju jätteroligt när det kommer tillbaka någon så småningom då. Och så, men det är ju, för mig är det en utmaning att komma helt ny. När jag får en kund, jag vet bara deras förnamn, jag vet ingenting om dem.
Precis.
Och det är det som är en utmaning och det som är stärkande.
Det är det som är roligt.
Ja, det är det. Alltså.
Ja, gud ja.
Men däremot så, och sen ibland frågar kunder, hur ofta kan jag komma till dig? Mm. Och då brukar jag säga, ja, en gång om året. Mm. Eller kanske med 10 månaders mellanrum. Mm. Alltså det är det. Sen upplever jag ett exempel som dig, när du lägger tarot, så brukar jag säga, men en gång i halvåret tycker jag man kan gå på en tarotläggning. Mm. Alltså den beror ju på.
Det beror på vad man lagt, ja, absolut. Ja,
men alltså du förstår,
ja.
En del budskap är ju liksom snabbare En del är liksom, tar längre tid.
Längre tid, ja. Ja, men jag sa, när det har infallit, då kan du komma.
Ja, jo, egentligen så är det.
Och det är inte alltid, jag har också sådana kunder som ändå kommer och ska fråga igen. Och så får man liknande läggning igen. Man bara, men du är fortfarande på samma väg.
Ja, precis.
Vad vill
så är
du
det.
Ha av mig? Det jag tänkte på det, alltså, om man vill gå till dig. Så tänker jag att du har lite sidor du liksom tipsar om.
Ja, jag har ju, så som det är nu så har jag min Facebook-sida som heter Kärlekens väg.
Mm, den tänker jag vi kan lägga en länk till.
Ja, och där står ju information om telefonnummer och så här vidare. Och sen, jag kommer under 2024 skaffa en hemsida.
Just det.
Och ja, den kommer också heta Kärlekens väg.
Vad fint. Varför är Kärlekens väg?
Ja, jag brukar ju säga så här att kärleken är det allra viktigaste vi har i livet. Det är absolut allra viktigaste. Och jag känner att även om mitt huvudsyfte är först och främst att sprida ljus, så ligger kärleken väldigt tätt inpå där. För hittar man ljuset så ser man kärleken, tänker jag. Jag ser kärlek i så väldigt mycket. För mig är det en röd tråd genom livet.
Jag tror överlag att du är helt rätt på det spåret. För att de kan ju inte ha haft fel, alla de här kloka människorna längre bak i historien, som alla säger hela tiden är love is all you need. Alltså verkligen. För det låter ju så klyschigt och gulligulligt och sockervärdigt. Men om man verkligen går till kärnan av vad kärlek är och att älska något eller någon, det är en sån avskalande process och ett otroligt givande och en acceptans. Faktiskt, där ligger en enorm acceptans i att älska något eller någon. Så att jag är helt med dig på den, och då är jag ändå anti-unicorn-prutt liksom. Men jag gillar det, för att allting har att göra med hur man ser det också. Man kan absolut se det i pastellfärg om det hjälper en. Och man kan se det i mörka, djupa färger om det passar en bättre. Men det är fortfarande samma sak i grund och botten. Och jag är helt med det. Jag tror vi tappat vägen. Alltså vi har gått lite vilse. Det är där vi är just nu. Det gäller där 2023, va, liksom. Men vi är säkert på väg åt rätt håll.
Ja.
Vi är på kärlekens väg.
Det är ju väldigt mycket nu. Det har varit i slutet av detta året. Just det här att det handlar ju ännu mer att vi ska följa vårt hjärta. Mm. Det är ju hela tiden. Och 2024 kommer också handla mycket om att man ska följa sitt hjärta.
Mm.
Och kärlek är ju det allra naknaste, mest nakna och råaste vi har. Råaste, nu pratar jag inte på något aggressivt perspektiv.
Nej, men verkligen, ja.
Det är ju verkligen så, och det är ju liksom i den verklighet vi lever i, så är ju kärlek det allra finaste där finns. Och jag tänker också, det handlar ju om att våga. Det är väldigt mycket om att våga, att ju mer vi vågar och liksom älska och vågar visa, desto starkare och, man ska säga, ljusare, renare förhållande får vi. Alltså till både oss själva och till motparten och så vidare.
Ja, men det blir äkta. Det blir, ja, det syras, genomsyras bara av the real deal liksom. Jag håller med. Och även om, för man kan tycka att ofälligt hjärta låter klyschigt, men det är inte så jävla lätt.
Nej, det är det inte faktiskt, för att där måste man tänka så här. Alltså jag brukar se livet alltså som en tidslinje. Och då tänker jag just så här att även, alltså, det är ju så här att även om man vet vad hjärtat vill, så kan det vara så mycket hinder på vägen. Alltså man, det är ju inte bara så att även om vi säger, man vet att så här borde jag göra, så är det inte saker och ting gjorda i en handvändning. Nej. Utan saker måste, bra saker tar tid. Men det handlar ju ändå om att för varje steg man ändå är liksom ärligare mot sig själv och sannare mot sitt hjärta vad man vill. Så är man ett steg närmare målet.
Exakt. Det var bra sagt. Bra saker tar tid. Kan vi få det på en t-shirt?
Det skulle vi ha. Bra saker. Jag tycker
bra,
det
saker
är
tar tid.
Inte stressa fram. Utan bra saker tar tid.
Den tar vi med
Det
oss.
Blir vår slogan.
Det blir det. Bra saker tar tid. Yes. Det här var jätteroligt att ha det här. Och det var givande. Och jag tänker att vi måste ha en frekvensavsnitt också.
Det borde vi faktiskt
ha. Ja, för jag hör inte så många prata särskilt ingående om frekvenser, bara om att de finns. Men jag känner att vi kan nog gråta ner och se det.
Ja, jag har ännu mer att tillägga där.
Men det tycker jag, let's do it. Ett frekvensavsnitt. Jag är jättepå. Gud vad roligt. Ja, tack så jättemycket.
Tack så mycket själv, Alma.
Du har lyssnat på Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frystorm.se eller besök oss på Instagram på frystorm_. Vi syns och hörs.